Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon på er, klockan är 7, vilket ju innebär fotbollsmorgon. Det är torsdag, vilket jag har fastslagit är den bästa dagen på veckan. Inte bara för att jag får sitta här och prata fotboll med Jossan och Niklas, utan man har ju allting framför sig. Håller du med dig, Jossan?
Allting?
Ja, men liksom så här, det är nedförsbacke, alltså nu har man uppförsbacken, man är klar med den. Nu.
Nej, men jag håller ju 100% med. 100%.
Veckodagen att maj. Maj liksom.
Bra jämförelse.
Alltså, man vet att... Nu är det bra snart.
Ja, jag brukar ha lite diskussioner kring kring det här med veckodagar och månader med David Fjäll.
Och känns man vinner en person,
ja, verkligen. Ja. Vi hade en livlig diskussion kring det här, hur han känner att månader som november, han gillar november. Han tycker det är en bra
månad.
Nej då, utan men jo, han tycker maj och april är överskattat för att det aldrig blir varmt.
Nej, men man får bara glömma bort, tänka på att inte så här, man får komma ihåg att det är inte sommar då, men man tror det.
Ja, precis så.
Som september, så man kommer ihåg att det är en sommarmånad. Mm. Det är inte höst.
Även om jag aldrig glömmer sommaren 2018, den här sinnessjukt varma sommaren, för det var,
ja, den var ju helt galen.
Ja, men det var, och det började ju i maj, alltså första veckan i maj. Och sen pågick det, jag tror bara midsommar var dålig. Den kom ihåg, för det var raljerade man ju över att det är så typiskt den här otroliga sommaren, och så kommer midsommar och skit. Och sen var det typ bra hela vägen till oktober.
Men är det inte nice då med november? Alltså det är okej att vara lite trött och seg, alltså det är sån jävla hets, va, när det går mot sommaren. Alltså,
ja, för allt är i början på skiten också, så man är inte liksom, man kommer ju fortfarande med sommarenergin in i det. Man har liksom inte vant sig vid mörkret och...
Ja, jag har inget problem med mörker sådär faktiskt. Jag tycker det finns lampor. Jag tycker det är fint när det är lampor överallt.
Och så finns det fotboll.
Ja,
den spelas ju året runt.
Det ska man, för det finns det fan inte i juli.
Nej, det är sant.
Och det är ju,
som Kjell för övrigt sa, är den bästa månaden. Det köper inte jag.
Jaha. Ja, han är otrolig.
Han är platt, alltså bara för att man är ledig.
Men det är att han håller på att kämpa in måndagar som bästa dagen på veckan.
Ja.
Lägg av med det.
Nej, men faktiskt.
Ring Mia Törnblom så kan vi se om vi hittar någon väg fram i livet.
Exakt, nej, jag håller med. Den är... Där vill han sticka ut.
Mm.
I dagens fotbollsmorgon då, så har vi ju, utöver vår panel, så ska vi gästas utav Daniel Disco Kristoffersson här klockan 7:30. Ska vi ringa upp honom, ska sägas. Han gick ut med nyheten igår att AIKs tränarjakt verkar vara över då. Mm. I form av att tidigare Dobb-profilen, han har ju varit i våra sammanhang väldigt ofta. Han var ju en... stående panelmedlem i vår podcast 352. Mm. Men framförallt då är han ju Mjällbys huvudtränare just nu. Har ju sagt upp sig där. Alltså han hade bara ett år på kontraktet. Mm. Och så sa han att nej, jag kommer inte fortsätta. Och nu menar då Disco på att det är klart med AIK. Att det slutförhandlas. Så vi ska höra lite med honom och lite andra Silly Sysy-nyheter. Han är ju kingen när det kommer till det. Tveklöst så. Vi ska ju såklart prata Champions League. Och sen så är klockan 8:00 så gästas vi utav Offsides chefredaktörer. Johan Orenius och Anders Bengtsson. Vilket ju ska bli väldigt trevligt. De är uppe i storstan.
Vad är deras grund då?
Eller, Göteborg.
Göteborg. Mm. Men det är ju en jävla otrolig tidning. Min pappa har prenumererat på den sedan typ 2005.
Ja.
Det är så mycket offside-tidningar där hemma.
Ja.
Men det är ju en otrolig...
Och de ska man ju spara. Eller man behöver faktiskt inte spara dem längre. För nu har de ju släppt en bok. Klenoder, vilket är då tidigare berättelser från... De har tagit de bästa berättelserna genom åren.
Men det är fint att ha kvar dem där. De ligger så fint i hyllorna liksom. Offside, offside. Ja, det är så snyggt. Det är så trevligt.
Ja. Ja. Nej, men offside är ju så viktigt för svensk fotboll.
Ja.
Och de ska ju såklart berätta om sitt arbete, och de har ju även börjat med, precis som oss, med podd, eller börjat, de har varit igång ett ganska bra tag. Det känns som att podd fortfarande är nytt. Och så jobbar de även digitalt. Viktor skrattar. Nu framstod jag som en farbror.
Jag tror de har hållit på sedan 2012 med podd.
Nej,
14 kanske.
Nej.
Jo, för fan.
Så länge.
Absolut 14, så jag säger.
Oj, ja, vi får höra mer om. De har i alla fall tidningar skrivit sedan 2000. Ja. Så det är inte jättenya. Men podd vill jag ändå hävda att det är hyfsat nytt. Men det är 2014. Ja, vi får höra
vad
som gäller. Men just det här med det digitala då. Så är det så att Fotbollsmorgon byter kanal från med årsskiftet. Och det vill vi pränta in hos er. För att ni, många av er ju prenumererar på Dobb-TV på YouTube. Men nu ska ni även gå in och prenumerera på Fotbollsmorgon. För det är där vi kommer lägga upp de här programmen varje morgon då, mellan 7 och 9. Men också klipp därifrån, så att, härifrån. Så att det kommer vara viktigt att följa med där. Och det här med kanalbyten kan tydligen vara lurigt enligt David Fjell. Inte för mig, men för lite äldre herrar och damer så kan det vara stökigt. Ja. Så därför är det väl bra att bara gå in och prenumerera, så har man gjort det.
Ja, ja, för fan.
Helt rätt.
Bra! Nu ska vi prata lite fotboll, tänkte jag. Och vi kan väl bara summera det som hände igår då. Och det var ju att Champions League spelades klart. Och jag kände på förhand att det inte var jättemycket som var spännande här. Ja, men det var väl Milan då som skulle ta minst en poäng hemma mot Salzburg. Och det var ju inga större problem. 4-0 där. Men det blev ju sjukt nog ändå dramatik i Champions League. På grund av det som skedde nere i Israel. Det stod 1-1 i paus mellan Maccabi Haifa och Benfica. Och då trodde nog inte särskilt många att Benfica hade möjlighet att bli gruppvinnare. För de behövde göra väldigt många mål. Och det lyckades man med. När man smäller in 6-1 så är det faktiskt som så att Benfica har identisk målskillnad då med PSG.
Mm.
Men man går om på grund av att man har gjort fler mål på bortaplan.
Ja, det är ju
mäktigt.
Alltså, det är väl bara om de hade gjort lika många så är det nog bara lotten kvar.
Ja, ja. Men det måste ju vara det sen då.
Känns så.
Ja. Men det är ju så här lite, jag tycker det känns lite, det är lite karma mot så här, mot PSG liksom, pengar och var de kommer ifrån. Ja. Att så här, nu kommer ni, det är så jävla jämnt det kan bli och få den första platsen så viktigt för PSG för att vinna. Det enda de bryr sig om att vinna i Champions League såklart.
Mm.
Och så får de ändå liksom så här, ni kommer två, ni kan få Real i en åttondel. Det är ju både kul och härligt tycker jag. Benfica gillar man, men gillar portugisisk fotboll ju.
Ja. Men att Benfica går och vinner gruppen, jag tror det att många blir frustrerade över det. För jag tror många gruppetter känner också.
Fan, vi har gått.
Ja, men herregud, Benfica hade ju varit en ganska fin lottning att få i en åttondelsfinal. Nu kan ju lag som Manchester City, vi har Tottenham, vi har väl Chelsea, vi har Bayern München. Ja. Man kan ju inte få möta varandra om man kommer från samma,
nej, just det, samma land.
Då. Från samma land, vilket ju gör att Liverpool också, de är väl de stora vinnarna.
Ja, exakt.
De kom ju tvåa i sin grupp och då fanns det ju bara 4 lag för dem att möta.
Mm.
Och det var ju Porto då, som man såklart gärna vill möta. Du har Bayern München som du absolut inte vill möta. Real Madrid som du absolut inte vill möta. Och förmodligen, eller det de trodde då, PSG som man inte ville möta. Men det kan nu bli Benfica.
Men Club Brugge kan de få också.
Club Brugge kan de få.
De
Nej, var det inte någonting...
De båda slutade tvåa i sin grupp.
Ja, det har det kanske.
Men då vann inte Brugge.
Nej, Porto vann ju, för det är Porto de kan få. Där kan vi snacka drömlottning då. För City vill nog hellre ha Brugge än PSG.
Det tror jag.
I det hela. Men, och City löste det sent igår. Ingen Haaland.
Nej.
Han fortsätter att vara skadad och kan inte förbättra sin målskörd. Vad hade vi för övriga resultat om vi får upp...
Har vi Milan eller... För det tänkte, såg ni det matchen Milan eller? Har du matchen...
Nej, alltså jag satte på den och sen så gjorde 3-0 för Real typ. Ja. Det var den jag
såg. Okej.
Jag satt och kollade Chelsea.
Ja, för Milan... Alltså Salzburg öppnar ju väldigt bra alltså. Alltså de... Jag vet inte vilken minut som Milan gör 1-0. Men oavsett efter 1-0 också. Hela första halvlek så tycker jag att Salzburg är liksom så här... Det är inte avgjort någonstans.
Nej.
Och sen så går ju Milan ut efter... Ja, i 46 minuten och bara stänker in 2-0. Och sen så är matchen slut liksom.
Mm.
Men Salzburg är så alltså, jävlar vad de ändå är bra. Hasse Backe sa också i studion efter att... Eller om det var Marcelo kanske i sändningen. Ja, men alltså, om de skulle få in liksom... Det var nog Marcelo. Om de skulle få in två liksom, pappor i laget nästa säsong så har de liksom en så här... En Ajax 95-potential.
Oj, oj, oj.
Liksom att
problemet där är väl att man slussar ganska mycket också till... Dels övriga Europa, men också till...
Helt verksamhet går ut på att slussa vidare folk vidare liksom.
Det roliga med det här då, att Milan är vidare, det är ju att det öppnar upp för en viss svensk 41-åring va?
41.
Fyller 42 nästa år.
Ja, exakt.
Han är född 81. Zlatan som faktiskt har möjligheten då att inte vinna.
Nej.
Men han får ju spela Champions League igen.
Och framförallt blir han äldsta målskytt genom tiderna i
Champions League. Just det, det är det han krigar för.
Ja.
Och Och ja, Chelsea vinner ju gruppen här, även om det var väldigt kämpigt. Stod ju på en pinne efter två matcher.
Men vad kul det är att ha, som du säger, Milan vidare, bara för att ha, man vill ha San Siro i slutspel. Ja. Det är viktigt, det är fint.
Hörrni, nu ska vi ju prata med Silly Season-kingen Daniel Disco Kristoffersson, som vi har med oss på länk. Tjena Disco!
Tjenare!
God morgon, inga problem för dig att gå upp så här tidigt, va?
Nej, jag har uppe 2 timmar.
Alltså. Ja, exakt, du har ju småbarn. Och jobbar ju dygnet runt också, som alla har lärt sig. Och,
ja, det är mycket som händer nu.
Ja, jag förstår det. Nu börjar ju din tid på året här från och med söndag, får man väl säga, då den allsvenska säsongen avslutas. Men redan igår då, så gick du ut med en nyhet som såklart kittlar i fotbollssverige. AIKs tränarjakt sägs vara över då. För du gick ut med nyheten att AIK slutförhandlar då med Mjällbys huvudtränare Andreas Brännström. Berätta lite kring det här.
Ja, precis. Nej, men det är ju som du har varit inne på tidigare. AIK har haft en rejält lång process gällande tränare. De är ju väldigt noggranna med att det ska bli rätt och riktigt här. De vill inte ha någon tränarkarusell. Att det ska vara lite stök i klubben, som vi har sett i en del andra klubbar här. Och nej, det var ju, jag pratade ju med Manu Lindberg där för någon månad sedan. Och han sa ju det, att de skulle träffa väldigt många tränare. De har ju träffat Daniel Bäckström bland annat för länge sedan, och de har haft möten med Shao Henriquez, och ja, de har ju haft Rydström högt upp på önskelistan om ny tränare, vilket inte är så konstigt med tanke på att resultaten han har gjort då. Men Brännström har varit med i racet rätt länge också, och nu så slutförhandlar de, och de hoppas ju, ja, det är väl bara detaljer när de kommer överens. Så det ska ju väldigt mycket till om inte han ska träna AIK. Som jag fattade så vill AIK och även Brännström ha med sig då Aten också, vara kvar som assisterande, och de hoppas presentera det här efter säsongen då. Så att det blir spännande att se och vad Brännström kan göra. Han har ju inte haft någon storklubb tidigare, men det känns som han har väl lite grann av mentaliteten för och lite grann samma mentalitet som Rydström, så jag tror han kommer gilla att träna AIK.
Ja, men det är väl hans tur nu att få testa vingarna i något större än vad han har jobbat i tidigare. Och man minns ju då hur nära det var med IFK Göteborg där, men så klev ju hans gamla kollega Poja Ashbagi och tog det här jobbet från honom, och det är ju några år sedan det skedde.
Ja, det är väl inget påskrivet än, så chansen finns ju på Poja fortfarande att hoppa på det här.
Det hade varit helt sjukt. Men vad tror du AIK ser i Andreas Brännström då? Varför blir det Brännström som leder klubben framåt?
Nej, därför jag tror att de kommer få en identitet i ett eget spel. Jag tror att Brännström kommer med de resurserna som finns i AIK kunna spela en offensiv fotboll, en possession, en riktad fotboll. Framförallt, det tror jag, lite som vi såg Bartos göra i vissa matcher, och kanske även det vi såg mot Norrköping då, när Bartos hade fått sparken, att det är så de vill att AIK, jag tror Brännström vill att AIK ska spela, som vi såg där. Och sen just det här med att bygga egna talanger och satsa mycket på egna produkter, det tror jag, det har ju AIK styrelse och liksom tekniska rådet sett som en väldigt viktig del då, där AIK måste fortsätta och sälja spelare för att komma ikapp vissa klubbar som har ett större kapital nu då än ett eget kapital. Så att, och där finns det ju, om man tittar på, de har ju lyft upp väldigt många egna talanger som de tror på då, men om man ska se det rätt krasst i dagens startelvetrupp, så är det väl bara Yassin Ayari som kan sälja för riktigt stora pengar, och där tror jag blir ett viktigt steg i liksom strategiarbetet. Där tror jag att Brännström kommer vara en väldigt stor tillgång.
Ja, för jag tror faktiskt att Mjällby har haft den yngsta startelvan i Allsvenskan i år, och de har ju verkligen gjort det med bra resultat, så att det, på så sätt så är det ju nog rätt. Men du, Henrik Rydström då, första val för AIK, som du är inne på, inte särskilt konstigt med tanke på vad han har presterat, men där blev det väl bara ett nej helt enkelt?
Ja, alltså det gissar jag. Det skulle bli dyrt att köpa loss honom från Kalmar också. Och ja, men det är inte konstigt att Malmö också har liksom honom högt upp. Och jag menar, går ju så där i vågor gällande tränare också. Att ja, det är några som är helt riktigt heta. Men Det blir spännande att se vad Rydström väljer att göra nu, om det blir Malmö eller om han blir väg att stanna kvar i Kalmar. Och, jag var liksom, tidigare trodde han skulle ta ett, liksom, att han, om han fick Malmö eller AIK så skulle han ta det. Det trodde jag, men jag var ju med i Discovery här och Jens Fjällström lanserade en ganska bra, intressant teori att han hoppar steget i allsvenskan för att gå direkt kanske till en klubb som Midtjylland och sådär. Och det är ju, eller någon toppklubb i Danmark. Och det är ju liksom en intressant tanke med tanke på just där var klubbarna. Det här med typ sånt som Brentford som kör med här lite med Moneyball och analys och sådär. Och de kollar ju väldigt mycket på hur tränare har spelat, hur de spelar och hur de har lyckats kontra resurserna som de har. Alltså de ekonomiska resurserna. Och där har ju Rydström kanske lyckas bäst av alla, och jag gissar att det där AIK har sett lite grann i Andreas Frälsen också med tanke på vilka ekonomiska resurser Mjällby har haft som inte är speciellt stora, utan de har väl i princip bara värvat Bosmanfall och de har lyckats så bra ändå, så att det är intressant det där med vad Rydström väljer.
Ja, verkligen. Och AIK skriver då på med Andreas Brönström inom kort. Malmö däremot, de står ju fortfarande utan tränare. Och ryktesvägen har ju varit lite Rydström. Det har varit lite Per-Mathias Högmo också. Vad hör du från Malmö håll? Vad är det senaste där?
Nej, att det är de namnen som nämns där. Högmo och Rydström har ju svårt att se att Högmo ska lämna Häcken nu. Men samtidigt om Malmö kommer att vifta med en satsning och rätt stora pengar så kanske han funderar ett varv till. Men sen tror jag att Malmö också har, jag vet att de har kollat på en del internationella namn också. Jag har inga namn där, men jag vet att de har haft två ganska spår som har varit ganska het i internationellt.
Ja. Häcken då i övrigt, får de behålla stora delar av truppen eller är det många som riskerar att försvinna, tror du?
Nej, jag tror att de får behålla stora delar av truppen. Framförallt tror jag väl att det kanske ger mig ändå som överväger att lämna. Men annars så tror jag att klubben kommer att bli intakt. De har ju Kristoffer Lund där också som har haft intresse på sig från MLS. Han har ju dubbla medborgarskap. Då har även Totland. Så att det kan bli att någon kanske ser sig om efter ett MLS-äventyr. Men jag tror att till stora delar blir ju truppen intakt. Bröderna Gustafsson känns ju inte som de lämnar redan nu. Utan det kanske blir nästan till sommar då i så fall, om det skulle vara så, om de fortsätter vara så här bra.
Övrigt så är det ju flera profiler i Allsvenskan som har utgående kontrakt. Och vi har tagit fram några här namn här. Får vi se om du vet något mer kring deras framtid. Vi har ju Nabil Bahoui, vi har ju alltså Göteborgs målvakt, vi har Oscar Wendt, vi har Magashi som har gjort det väldigt bra i Värnamo, Totte Nyman, Marcus Antonsson, Jo Inge Berget och Erdal Rakip. Tunga namn som ju har gjort väldigt bra insatser i Allsvenskan genom åren, men som nu då har lite osäker framtid. Är det något av de där namnen som du tror blir kvar i sin klubb där de befinner sig nu?
Nej, inte många. Möjligtvis Nabbe då, beroende på vad han tänker och AIK tänker, men det beror på lite löneanspråk och sådär också där, tror jag. Men när jag fick ett väldigt roligt tips här igår som jag hoppade till lite grann, det var att Häcken var intresserad av Marcus Antonsson, troligtvis då som en ersättare om Jeremie drar. Tyvärr så stämde det inte. Jag kollade upp det där och det låg ingen sanningshalt bakom det. Men det var ett tips. Man brukar få sådana tips ibland som man hoppar till lite grann. Antonsson hade onekligen passat bra i Häcken som ersättare till Jeremie. Men det ser inte ut att bli av. Jag gissar väl att han kollar på utomlands också. Sen är det ingen större liksom gissning att det är flera allsvenska toppklubbar som hugger i honom, men det är frågan hur han tänker där också med pengar och ett sista chans utomlands. Jag tror Totte Nyman ska nog mycket till om han ska förlänga med Norrköping med tanke på att Linus Wahlqvist också lär försvinna, med tanke på att det är ganska stökigt, men det kommer bli liksom en ombyggnation tror jag med Riddersson med Norrköping. Och Magashi känns det som att toppklubbar i Danmark, eller en del klubbar i Danmark och en del klubbar i Sverige skulle må bra av och värva. Men han skulle ju passa som en ersättare till Bilal Hussein i AIK om han skulle dra, eller som en ersättare till Sebastian Larsson. Norrköping skulle han passa bra i, han skulle passa bra i Kalmar, så att liksom, det finns många spår där. Men Magashi är alltså den närmaste som kan bli kvar i Allsvenskan i alla fall. Jag tror inte han blir kvar i Värnamo.
Nej, har jag svårt att tro också. Sen kom du ut med lite silly-nyheter igår också. Djurgården, de förväntas väl vara hyfsat aktiva. De har ju många namn som de kan tappa dem med tanke på Europa-framgångarna. Och sen har de ju en rejäl kassakista också. Men där nämndes ju Mjällbys skicklig mittback Carlos Gracia.
Ja, precis. Där har de varit och kollat upp möjligheten att värva honom och vara på honom. Sen är det ju det här med skatteregler. Han kom ju från Lodz när han skrev på för Mjällbro och då fick han väl artistskatt. Så det blir väl lite, den här singskatten är lite krångligt om de ska ge ett bra kontrakt. Han kan ju tjäna bra mycket mer om han går utomlands med tanke på att klubbarna, alltså ju måste ju punga upp ganska mycket då. Men jag tror att det lever fortfarande, men som jag har förstått det så ser Djurgården mer som en bonus som han skulle värja dem än om han skulle gå utomlands. Så han är ju ledare på planen och sådär, har ledaregenskaper och ganska målfarlig. Så där tror jag han skulle passa bra i Djurgården. Sen kanske han är en spelare som passar bäst i en trebacklinje. Mm. Men jag tror att, som sagt, Djurgården ser det nog mer som en bonus om han väljer dem. Och han håller med konkurrens av en backrub i Belgien också.
Ja, okej. Okay. Där kanske man kan tänka sig att Brännan då tar med sig honom tillsammans med Haliti då. För det får vi väl ändå räkna med att Haliti...
Alltså ni... bara ha mittbackar i AIK igen nu då?
Ja, det, kör sju mittbackar där bak. Shape. Det är det som är det. Sen Djurgården då, också en spännande spelare på gång. Emmanuel Toku från bulgariska Botev Plovdiv.
Ja, där har man varit nere och scoutat honom ganska många gånger. Och vad heter det? De har, vet du, det här prislappen på 5-6 miljoner. Men där är väl frågan också om de är beredda att betala de pengarna. De tittar ju på ersättaren efter till Emanuel Bandar, för han har ju utgående kontrakt.
Just det.
Utgående kontrakt, så att...
Du har följt upp där hemma, hör jag. Alltid kul att prata silly med dig. Jag vet precis hur det kan vara. Men du ska få ett tips av mig som du kan få grotta i. Så kan väl du gå ut och säga om det stämmer sen lite senare. Taha Ali till Häcken.
Ja, det ska jag kolla.
Kolla upp den. Får se om den stämmer.
Tack. Alla tips är välkomna.
Ja, härligt Disco. Stort tack för att du ville vara med. Och ta hand om familjen där hemma, så hörs vi framåt.
Nu ser vi fram emot förskolelämning här.
Ja, härligt. Det är dagens höjdpunkt.
Hej då.
Hej på dig.
Hej.
Ja, det är kul. Ja,
lite spännande.
Alltid påläst, Daniel Disco
Kristoffersson. Ja, verkligen. Vilken jävla koll.
Ja, den där luren går nog varm. Mm-hmm. Så att han är ju van vid att unga...
Ja, vad säger ni om Bränna? Vad tror du?
Alltså jag hoppas väl egentligen bara att vi får en trygghet i laget och att folk vet vad de ska göra typ. Och jag är lite intresserad av att göra ett starkare mittfält. Alltså kanske jobba lite 2-5-3.
Vet du, jag tänkte det när jag hörde mittfältet, när jag hörde dem där. Alltså Rakip till Gnaget, inte dåligt.
Nej, verkligen. Och vet att han har varit på tapeten tidigare.
Ja,
han har inte varit på tidigare.
Ja.
Men han har inte varit... han föredrar MFF. Kanske att de är där och hugger. Jag tycker också att centrala mittfältet behöver förstärkas. Men på tal om Andreas Brännström så tror jag ändå att det är en bra rekrytering av AIK.
Ja, alltså, jag tror inte att man kan ju tycka att han är mellanmjölk, det här med att han inte varit i storklubbar och sånt. Men det behöver inte vara det som är grejen. Alltså, och någonting på de här intervjuerna och all den här kommunikationen de har, så känner ju AIK uppenbarligen att han, det han säger och det han vill är rätt för oss.
Men då släpper vi allsvenskan, och innan vi välkomnar Johan och Anders så tänkte jag att vi går in på det här segmentet med... spelare som har haft en alldeles för bra karriär. Kanske att man har haft en alldeles för bra agent. Att man har löst klubbar som man kanske inte gjort sig förtjänt av. Och det pratades ju igår onsdag om Erik Maxim Choupo-Moting.
Mm.
Pratade ju Fjäll om här, att det är så sjukt att han är... Men han får ju mycket speltid också i Bayern München. Och det var inte länge sedan han var i Stoke och var en hackkyckling där. Men här ser vi ju hans karriär då. Mellan Stoke och Bayern München så var han även i PSG. Och som vi ser här, det är ganska mycket speltid. Det är klart, han är inte en ordinarie gubbe när första elvan ska spela. Men han är användbar.
Jag tycker det känns hans... Alltså om ingången är att han har en bra agent till det här ämnet liksom, och att det är därför han får de här klubbarna på sig, så tycker jag det känns lite fel. För jag tycker han har ju visat i Bayern München nu sista året här, att han är ju fan på riktigt ju.
Absolut.
Så att jag tycker inte att, alltså han är inte ett exempel tycker jag, vad som ska exemplifiera det här liksom, så här, en spelare som har gjort för mycket av sin karriär så att säga.
Nej.
Jag skulle säga, fan, han kan väl vara hur bra som helst för United.
Mm. Vet du vad jag såg för rykte igår om honom?
Nej.
Manchester United.
Ja, United. Ja, ja. Ja, jag fattar, det är inte dumt.
Nej.
Alltså jag menar, fan.
Det är ändå lite deppigt, alltså en 33-åring som ja.
Ja, men han är ju, han blomstrar sent.
Ja. Ja, sen är jag så här, jag tror att liksom, det får man ju, man får inte glömma att klubbar även värdesätter hur man är utanför plan. Och kan det här vara en kille som nöjer sig med att spela lite då och då?
Såg ni hans?
Alltid kliver in och gör ett gediget arbete och förmodligen en stämningshöjare i omklädningsrummet.
Det är ganska mål mycket värt. I förrgår?
Ja.
Bra trick i den.
Absolut. Mm. Nej, men han gör ju sina mål här också. Det är ganska okej, även om han har en offensiv position så är det ganska bra facit. Sen är det Bayern München och det är slakt i ligan. Mm. Men vi har ju tagit upp några andra exempel då. Vilken agent måste han ha? Mm. Och vi börjar väl med Eero Markkanen.
Ja, den är ju... Kommer du ihåg det? Markkanen gick till
Real Madrid.
Nej, när då?
Nej, men AIK hade en finländsk anfallare, Eero Markkanen, som gjorde en succéartad vår. 2016
kanske?
Nej.
13-14.
Ah, okay. Jag tror till och med att det var 2014. Ah. Det är det här Tele2-derbyt. Jag tror det var 14 när han bombar in den i bortre krysset. Mm. Det är otroligt snyggt mål mot Djurgården.
Mm-hmm.
När han liksom klackar den med sig och bombar in den med vänstern i bortre. Och sen kommer ryktet och sen gör han en bra vår. Alltså,
bra,
han,
bra.
Jo, men han är bra. Ja. Och man tycker så här, AIK tog ju honom från Finland för 200 000 kronor.
Han gör ju ingenting.
Nej, men det är ändå så här...
För dit han ska, tänker jag.
Ja, för dit han ska. För sen kommer ryktet då, som man tror ju är dolda kameran nästan, när man tar del av det. För då är det Real Madrid som vill ha honom.
Vadå efter? Alltså, vi pratade om då, back in the days, när han var för AIK.
Ja, när han spelade AIK. Så går han till Real Madrid. Och i Real Madrid då, så ska han ju visserligen spela i B-laget, Castilla. Castilla. Och där gör han ju ingen succé. Där är det tufft. Men det är Zinedine Zidane som har tagit in honom. Mm. Och det var väl också någonting med att de skulle fylla någon form av kvot. Jag vet inte riktigt hur tankarna var.
Jo,
men han var ju, alltså, man har fått höra efteråt att han var verkligen värvad för att spela i B-laget.
Ja, men var han nog i truppen i A-laget någon gång eller?
Nej, men han blev anmäld till Champions League.
Han blev?
Ja, kommer jag ihåg.
Vilken övergången då?
Verkligen, det var ju 30 millar för AIK som övergång. Värvat in honom för typ 200 000. Mm. Sen kom han tillbaka och var värdelös. Ja. Så att, och sen, nu springer han runt i Finland.
Hans brorsa är basketproffs, va?
Ja, i NBA. Yes, NBA. Ja. 204 eller något sånt där.
Ja.
Så det är men det är ändå häftigt att ha det på CV. Så att han är nog ganska nöjd. Och det är en stök karriär efteråt. Han var i Tyskland också. Han var väl någonstans i Indonesien, va?
Ja, ser
Thailand det. Kanske.
Nej, Indonesien.
Jag ser inget. Indonesien. Men, och sen har han varit i Dalkurd där också. Mm. Och nu i USA en vända, nu är han i Finland. Så att han har ju fått uppleva många äventyr.
3 matcher i Dresden, 17-18. 0 mål, det känns mörk sid.
Ja, det var väl ungefär där han blev avslöjad.
Ja.
Vi har ju Shaqiri med på den här listan.
Ja.
Här har vi några andra exempel.
Ja.
Shaqiri, nej, han är ganska bra, men det är klart att han har varit i Liverpool,
Bayern München,
Inter. Det kanske är lite för hög nivå för honom. Du har anmält John Guidetti. Där tycker jag du är hård.
Ja, det var
jag berättar allt.
Det var lite raljant från min sida. Igår när vi pratade om det här så var det lite raljant från min sida också. Släng in honom för att ni är bara AIK på det här bygget. Så därför släng in honom lite så. Men det är också. Kolla målfacit. Efter 2012. Mm. Alltså det går inte att snacka bort det liksom. Såhär, att
och matchfacit.
Ja, matchfacit mål. Alltså, att han får ändå liksom två La Liga-klubbar. Blir en dyra spelare någonsin i Alaves. Jag menar, det är ändå speciellt.
Ja, jag kan köpa det till viss del. Men han var ju lite golden boy där när han gjorde det här lånet.
Tror du att hans sitter ju liksom... startkarriären har gjort att hans kontrakt ändå har kommit. Alltså att det spelar roll.
i längden. Ja, men det tror jag. Att han är fostrad där, ja, så tror jag absolut att klubbarna tittar på det. Mm. Och konstaterar att det här är...
Han har någonting, obviously.
Ja. Han har ju någonting.
Och det är väldigt bra grej på CV. Alltså, det ser ju jävligt bra ut.
Sen blev han, jag tror, övertränad liksom, ja, efter den här märkliga kycklingen. Och att han tappade speed.
Mm.
Och ja, det är ju inte, han är inte den första fotbollsspelaren som får en dalande kurva efter att ha slagit verkligen igenom tidigt.
Nej, men jag gillar Gretti. Alltså, det är inte det. Jag gör verkligen det.
Ja, men ja, jag skriver ju under på att det har varit kanske...
Jag slängde in Moise Kean, som är en otroligt begränsad fotbollsspelare, ja, tycker jag. Jag tycker, ja, han är faktiskt helt värdelös, ja, faktiskt, tycker jag. Och han har ändå spelat i liksom Juventus och PSG. Alltså går från det sjukaste var, alltså, jag kom in på han här, det var att han går från Everton där han är klappkass och landar in i PSG på ett lån. Det tycker jag är speciellt. Hur kommer PSG in där? Och vad ser de där?
Det är någon agentgrej, tror jag.
Precis, det vill jag snacka om. En bra agent. Mm. Och nu är han tillhör Everton tydligen fortfarande, står det här. Men jag får lån hos Juventus.
Det var ju så märkligt när Everton tog in honom också. Och det var ju att gå till Everton. Ja, de har ju haft ett par tuffa år. Ja. Alltså, det var inte heller så genomtänkt. Men nej, jag har inte heller riktigt sett storheten i honom. Men han är ung.
Han är bara 22, det tror man inte. Han är alltså yngre än Isak. Han är ett år yngre. Precis. Det är ändå...
Vi ska kanske döma ut honom helt. Här har vi honom. Legenden.
Legenden.
Ja.
Kul att vara med.
Hur gick det igår då?
Ett mål ifrån.
Ah.
Den är sur alltså.
Ja, den är sur. Men vi hade ju några med... 9-1 igår,
ja,
som gick och rygga.
Helt gäng.
Axel lyckades på något konstigt sätt få in 9-1. Och sen hade vi väl Harry och Kalle i farten också då. Så att det var många spel som man kunde rygga borta på Big Nine, där man fick utdelning.
Jag satte en trippel också igår.
Ja, du gjorde det?
Ja, visst.
Bayern var inte inblandad, det går ju inte, men
inga resultat på Bayern.
Nej, den här gången nej. Jag hade Kylian Mbappé målskytt mot Juventus. Så hade jag över 2,5 mål i Milan Salzburg. Och sen hade jag att Benfica ska vinna borta.
Snyggt.
Men jag var nära att trycka in två, att han ska göra mer än två mål, vår kära Mbappé.
Det
går skytt i ligan ju.
Just det.
Men ja,
Juventus spelade för heden där. Men nu blickar vi framåt. Och kvällens höjdare då i samarbete med Telia.
Mm-hmm.
Och det är ju bra fotboll borta på Viaplay ikväll. Vi, fokus blir ju såklart på svensklagen. Får vi väl ens, eller orkar man ens kolla Malmö längre?
Nej, Malmö-matchen är nog det, nu är det sett,
mörkt såklart. Nej, eller hur? Det inte göra. Djurgården...
Draghi har någon form av möjlighet, men nej. Det är... Nej.
Alltså Feyenoord Lazio är ju stökpotential. Det är ju bra supportgrupperingar.
Den tog jag in i spelet här idag också.
Ja, vi ska kolla på det alldeles strax här.
Nej, men jag håller med. Det är lite
sen frågade jag dig en gång under Roma. Vi snackade precis när du kom in. Jag vet inte om du hörde det, men det finns en svensk 17-åring i Roma som Mourinho har sagt att det är hans tur nu.
Ja.
Jag tror inte det är Tahirovic, men det kanske inte heter.
Nej. Nej, tyvärr, det är blanka.
Cliffhanger.
Och är han med i truppen i Europa League?
Ja, men det verkar vara liksom. Det är det. Benjamin Tahirovic.
Ja.
Men han, det vore kul.
Ja, verkligen. Vi tar allt vi får.
Ja, men fan.
Roma kräver dock vinst, va? Jag tror inte kryss räcker.
Är det så? Vänta. Men då kanske han inte spelar.
De är väldigt rädda för att hamna i konferens igen, Roma. De vill verkligen vara kvar i Europa League.
Just det. Och United vill vinna gruppen för att undvika 16-delsfinal och gå direkt till 8-delsfinal, för det är extremt intensivt i Premier League i januari, februari, även mars, och då är det skönt att slippa någon gång. Så att jag tror att vi kommer se ett ganska bra United. Alltså, jag vet inte hur de kommer prestera, men de är ju rätt bra nu.
Borta
men
på rent, Anoeta,
exakt. Isaks gamla hemmaplan. Så de torskade i första matchen, så det blir spännande där. Mm. Vi kan väl ta oss till spelet då.
Ja, verkligen.
Men myggan har knoppat ihop borta hos ATG.se. Och sen Robinson får vi också nämna.
Den är alltid. Jag bara springa och kissa.
Ja, det får du göra. Det får du göra, absolut.
Och då har vi United där.
Här har vi ju Manchester United som finns med. De ska göra över ett halvt mål.
Jag tycker det känns bra. Sociedad, två torskar. United ser ju jättebra ut. Och det finns ju jätteincitament där, som du sa. Med att inte lira den här matchen i februari. Så jag tror på två mål. Sen sagt var kanske Sociedad gör ett.
Mm.
Liknande. Så att jag tyckte det kändes bra. Asian var svårt. Så att, två mål.
Yes.
Nästa match då. Då har vi Feyenoord. 35 snittade mål på 9 hemmamatcher i Europa. Har de.
Shit.
Det är bra.
Det är riktigt bra.
Lazio har ju inte varit så bra bortaplan. Och Feyenoord... Nej, men jag tror att det blir målrikt. Och Lazio har inga anfallare. Mm. Nej, men det är perfekt tid för att möta dem.
Ja.
De börjar ju hacka lite i ligan också. Så att, nej, det tror jag på. Och sen sist då, det är ju...
Med hjärtat.
Ja, nu är hjärtat här igen. Men samtidigt känner jag att... Varför inte? Joel och Edvardsen, båda två har ju risk för avstängning. Så jag tror på Kalle Holmberg. Och jag tror Shamrock också har checkat ut. De saknar fyra spelare. Okay. Det kan bli målriktat. Så utmör ur spela ut synpunkt. Liksom. Men där är det helt klart chansen på kupongen. De andra två tycker jag känns som bra.
Nej, spel. Men Djurgården inför hemma publiken. Fin avslutning. Kan jag alltså landa på 16 poäng i
verkligen. Jag tror verkligen att de kommer gå för vinnare. Frågan är bara, vad händer vid 1-2?
Det ska sägas att det är 5 miljoner till vinnande lag. Och det betyder ju massor såklart. Så det är all in här. Mm. Och Shamrock känns väl inte glädheta på plasten, va?
Nej, verkligen. Och där känner jag problematiken. Det står 2,5 tid, vad händer då? Slutar alla spela eller? Så att alla är medvetna om det. Men det känns som en bra trippel inför fredagslunchen.
Ja, precis. Alltså Manchester United över 1,5 mål. Feyenoord över 1,5 mål. Och Djurgården, de ska göra över 2,5 mål. Och den här trippen då får man bort hos ATG till 10,29 gånger pengarna. Så att det räcker ju till lunchen bort till lunch. Och här. Och sen får man kanske lägga till någon liten krona då för att få en dricka till det.
Ja, fin dricka.
Ja.
Men bra start på inför helgen där med en fredagslunch.
Absolut. Och glöm inte att man måste vara 18 år för att få spela. Minst 18 år. Och upplever ni problem med spelande så finns ju stödlinjen.se till hans. Vad säger du om det här?
Jag backar mig. Det är väldigt bra.
Ja, vad kul.
Och när ni är här så vill man också höra hur det går för Bayern på söndag.
Ja, just det. Nej, men det är omöjligt.
Ja, det är svårt.
Det är helt omöjligt.
Ja, men på söndag. Bayern är ju klara, trea. Och Helsingborg vet inte
vad. Okej, men jag säger 0-0 då.
Ja, oj. Ja.
Oj.
Det är ingen som orkar.
Nej,
gå framåt.
Bra mått också.
De ska åka käka, de vill käka bitens burgare på Ajax.
Just det, precis. Så kanske tar den redan på lördag. Kommer ut i koma. Ja.
Och jag hoppar in på Robinson också. Så jag är med lite.
Är du med där nu?
Ja, så att 5-4-5 måste. Ge mig en vecka till.
Men bra, så är du med i surret där. Kör du Robinson?
Nej, jag tvingades inte. Men jag ska podda här efter den här sändningen med Jerka. Och vi har gäst Mauri Hermansson. Och de två är Robinson-nördar. Och då bad Jerka mig, du måste se avsnittet från i förrgår. De var någon middag
och någonting. Yes, han var ute och jag håller med honom i det. Det var ju alltså, äntligen då så fick de ett matpris. Och det var tidigare Robinson. Vinnaren. Ja, det här kan jag spoila. Micke, tidigare Robinson-vinnare från Åland. Och han kommer dit och lagar en middag för dem. Och det Jerka lackade på var ju att det, liksom, för det vill man ju se känslorna och när de får mat och hur de ska beskriva vad de får äta. Men det försvann lite. Det var något groll där som hamnade
i. Så är det varje år. Jag var på det igår. Jag tycker det är skitdåligt och de måste verkligen skärpa till sig. För att jag sitter ju och njuter av deras hunger.
Nej, men verkligen. Det är det halva grejen. Och så är det andra laget då som försöker intala sig att nej, men den där middagen vill vi nog inte ha. För att det sätter igång saker inom en som gör att man blir ännu mer hungrig.
Det var någon av de deppiga jävlarna där satt och bara petade i maten för att han inte skulle magsjuka.
Det var ju provocerande.
Alltså,
det var alltså en norrlänning där, Ello är det va? Som är en sköning i övrigt. Men han vägrar checka upp Tumskagen-mackan för han är rädd då att det kan göra saker med magen. Men herregud, ta magsjukan då i
sådana fall. Precis, han chansar inte mycket i sitt liv tror jag.
Men det är väl konstant lite pissig där antar jag.
Alltså, ja men exakt.
Det känns ju
tufft.
Fantastiskt.
Ja, bra, då fick vi lite Robinson-sör också. Med all tydlighet kvällens höjdare.
Uppskattar jag.
Då tackar vi Jossan för idag. Och så ses vi om en vecka igen. För här då har vi på besök uppe i storstan.
Kommer in som supersöver.
Ja, verkligen. Anders Bengtsson och Johan Orenius från Offside. Varmt välkomna hit.
Hej, tjena.
Tjena.
Hälsa fint idag.
Ja, det gör vi. Tjena. Hallå, läget?
Det är
det kan jag tänka mig. För det var ju release igår. Ni har ju varit runt i... Hur många release har ni varit på här nu innan ni kom upp till Stockholm?
Hela tre stycken. Ja. Eller det här var den tredje.
Ja. Och därmed stänger vi kiosken.
Ja, det är så. Det får räcka.
Ja, det är
men det var svinkul. Faktiskt. Och Stockholm var klart bäst tryck på.
Johan var väldigt bekväm på Brillo.
Varför blev det Brillo?
Ja, men Olof Lund kommer förbi faktiskt.
Timel var också där. Han var glad.
Min erfarenhet av de trakterna är ju rätt mycket och blev nekad i olika dörrar för 10-15 år sedan på grund av att jag alltid såg så trött ut med mina ögon. Så.
Ögon.
Ja, och det får komma på att det fanns ju rätt många sådana, alltså fotbollsspelare som blir omskrivna och har med Stureplan att göra är ju sällan något bra.
Ja.
Och jag vet inte om ni minns det, men när Östersund på deras gamla goda tid gick upp i Allsvenskan. Kommer ni ihåg de fyra då?
Ja, mjukisbyxor.
Mm. Ja, och kom inte in då på Soapbar tror jag det var. Och de roliga twisterna var ju då att Cafés moderchef Daniel Lindström sågade Soapbar för de fattade inte att trainers är skit inne just nu.
Han var ju då från Östersund.
Men då hade Östersund redan gått till någon irländsk.
Och det är ju genant att bli nekad på ju Soapbar också. Jag kan tänka mig i och med att de gick till Soapbar att det var en söndag måndag också. För det är ju dit man går då.
Det är säkert det. Men också liksom Djurdjic Rodric, det är sällan bra liksom.
Nej, det är ju verkligen.
Det är bara Bosse som klarar Stureplan med värdighet.
Ja. Kanske, han kommer väl in med mjukis.
Ja, men han är ju kungen.
Ja, och Henrik Bergen, vdn, han kör ju alltid sin hoodie. Den är alltid på. Ja.
Jag tyckte det var roligt där när de var på Cypern. Då hade han ju klätt upp sig och haft en skjorta. Men körde ändå Djurgårds shorts till det.
Ja, har man lärt sig nu med Bergen.
Jag lyssnade på er podd igår. Du tyckte det var kul att du var lite just det här med att du inte kände dig så hemma just på Stureplan. Att du hellre ville vara på kafeterian med Danderyds sjukhus och köra releasen. Det var kul.
Ja, Johan stannade till ibland. Han bor ganska nära Sahlgrenska i Göteborg. Stora sjukhuset. Ibland så stannade du till efter att du lämnat en barn på typ dagis. Gå in i den riktigt deppiga kafeterian. Sitter där och tar en kaffe i din ensamhet.
Det är mitt happy place. Jag säger att det var, jag blev lite försenad med lämningar av barn idag. Så säger jag inte att jag tog den där kvarten.
Men det, du får ta ett fjärde stopp där då på Sahlgrenska.
Ja, kanske gör det. Mm. Ja, det hade varit något.
Men ni är aktuella då med boken Klenoder.
Ja, ni ska få ha ett extra sen också.
Ja, men det här ser jag verkligen fram emot. Ja. Ni får berätta om boken. Vad är det för något ni släpper?
Ja, det är ju en bok som vi då vi kallar väl ändå Klenoder av en anledning. Det är Anders Limpar. När vi porträtterade honom i Offside för en 5-6 år sedan så var vi med honom i London några dagar. Och han, varje gång som han skulle introducera, nu ska jag berätta något roligt här till vår reporter, så sa han, nu ska jag dra en rolig klenod. Han har liksom fattat fel då att det kanske var en anekdot. Ja. Så det var gulligt, så vi har namnat det och haft det som lite introduktion i vår podd då när vi ska dra någon story. Så därför heter den Klenoder. Men det är ju en bok då där det är vad vi tycker våra bästa texter som vi har skrivit i Offside under åren. Så min första text som kommer med där är väl nästan 12 år gammal nu kanske.
Ja.
Och Johan, du började på Offside 2012, så att dina texter har ett spann på 10 år, kan man säga.
Mm. Men det går inte längre bakom så, för Offside drog igång 0-0, va?
0-0, precis. Ja. Ja. Nej, så att det är ju bara våra texter.
Det är text.
Så jag började på Offside 2006 och sådär. Så.
Vi får, man kan bara knyta ihop den säcken vi började med. Vilket år startade ni en podcast?
Den startade vi igen. Jag kommer ihåg att det var Australian Open. Och jag kommer ihåg, det är så här man får försöka tänka. Och Becker hade precis blivit tränare och satt där och pöste.
Just det.
Jag tror att det var januari 2014, va?
Oj.
Ja, just det.
Så
ja.
Jag hävdade i början då när jag skulle presentera er att ni, eller först var jag att de har ju även ganska nyligen startat podd.
Nej, det här är jävligt länge.
Nej, men alltså herregud,
jag det känner att vi var rätt tidiga så här, var typ Filip och Fredrik och nästa
vi. Men det är faktiskt lite, för jag kommer ihåg när vi startade då kändes det ju sent, om man så här, den här flugan, nu är man bara sist ut på den. Och folk ville fortfarande säga att det här kommer dö ut och sådär.
Ja.
Nu låter det som att man var tidig, men då kändes det rätt sent.
Var det så, vilka var före er då? Alltså, Tutu Balut hade ju inte dragit
igång. Nej,
fotbollsmässigt vet jag inte riktigt vad som fanns, men alltså Rickard Henriksson var ju faktiskt tidig på Radiosporten, med sin fotbollsarena.
Ja.
Radiosporten, som jag vet inte om de kallar den för.
Det är alltid lite dopat där mässor på något vis.
Ja, jag vet.
man vet inte om den på. Men jag kommer ihåg att Tobias Agnell, som var en av de som grundade, och så här, när vi sa, fan, vi startade en sån här podd, han bara, vad fan är det?
Ja.
14, typ. Och trodde inte alls på det. Tänkte jag, fan, ska ni hitta liksom någon ekonomi i det? Ska ni lägga tid på det? Och så. Men så vi sa det, fan, vi gör bara detta för att vi tycker det är kul.
Jag tror att Gusten Dahlin hade en podd som heter Från bruket till bögringen.
Ja, just
det.
Ja, Helena
Lövholm. Ja. Mm. Hon saknar henne.
Det fanns garanterat tidigare och säkert lagpoddar vissa, sådär. Men inte minst i de under.
Men från starten då 2014 så är det väl inte jättemånga som har hängt i då. Så kan man väl uttrycka sig ändå. Tutu Balutu kom några år senare och är ju fortfarande kvar i allra högsta grad. Men ni har ju några kortare uppehåll ibland då när ni har gått på föräldraledighet.
Ja,
men
precis.
Annars är ni med oss varje onsdag.
Ja, i princip. Vi brukar ta ledigt några veckor på sommaren också.
Ja.
Så vi har väl sa ganska tidigt från början, vi är kanske inte de som ska sitta och snacka ner helgens matcher eller snacka upp helgens matcher och så, utan i vissa poddar handlar ju knappt om fotboll ibland. Det kan vara att vi har sett något roligt. Mm. Någon dokumentär och sen så snackar vi om det. Försöker hitta någon krystad koppling till fotbollen ibland. Men det kan ju mycket väl handla om tennis. Eller kan handla om... Mm.
Men i och med att så här, jag upplever att många som följer fotbollssupportrar i min tid så har ju de som levererar fotbollen blivit så stora. Alltså journalisterna, de profilerade. Oavsett om man är krönikör eller tv och så. Så jag tror att det finns ett ökat intresse att folk är lite intresserade av det journalistiska också.
Mm, absolut.
Och en del tankar om det, när folk är bra eller gör bort sig eller varför.
Ja, och sen, ja, vi märker ju det. Vi skickade ut en enkät här i starten av vår satsning här på Fotbollsmorgon. Att man märker att folk vill ha sidospåren. Alltså det som händer runt omkring. Och med tanke på ert intressanta jobb på tidningen Offside där ni, ja, men ni är runt och träffar många intressanta matcher, så får ni ju berätta en hel del av vad som händer bakom kulissen också, vilket är ju spännande att ta del av.
Absolut, och det märker man, alltså en sån kväll som vi hade igår då på Brillo till exempel, nästan alla som kommer fram är ungefär så intresserade av fotboll som du och jag är, alltså vi tycker det är kul att kolla på matcher, men de tycker det är mycket roligare nästan med allt runt omkring, sådär. Och gärna liksom lite roliga stories och sådär, men också att de vill problematisera och lite så. Så att det är väl någonstans där som jag tror att man kan ju se det i de här texterna som vi valt ut också. Det är inte så jävla mycket som är ute på fotbollsplanen. Det är inte de här taktiska, nördiga sakerna, utan här är det mer ödena bakom och sådär som vi kan få gå igång på.
Och det kanske är att när... Ja. Vi står ju offside rätt ofta när vi skriver och lite vid sidan av flödet kanske. Det gör ju att kanske när man väl släpper någon grej så blir inte den megastor, för det är ju inte den aktuella snackisen. Däremot kan man ju glädja av den nu, den håller ganska länge. Den kan lika gärna läsas nu. Så. Sen tror jag att det är ju svårare idag för oss att skriva och komma nära profilerade spelare eller till och med in i klubbar, och så får vi kämpa hårdare för. Däremot tycker jag man märker bland supportrar som följer svenska lag att man nästan tvingas vara support på ett annat sätt jämfört med när jag kanske var tonåring, att man måste intressera sig för hela klubben, för spelarruljansen är så jävla stor, man hinner nästan inte fästa vid de här ikonerna. Vi skulle ha svårt att göra ett kultnummer idag nästan så, utan man måste nästan, hur är sportcheferiet, hur ser åldersstrukturen ut, alla är lite så här fotbollmanager supportrar, så att man får ta mycket mer ansvar för sin klubb än för A-laget hela tiden, upplever jag. Alltså. Ja. Och där går det att hitta stories också.
Ja, det förstår jag. Och hur är så här, om man är i relation till fotboll idag? För där får jag att ni har lite olika... ni följer den lite på olika sätt. I min känsla, Anders, du är ju en stor Liverpool-supporter. Nu är du inte lika ofta ute på stubben längre. Vad hände där?
Ja, där stubben var ju lite grann min snuttefilt. Så. Det var, jag tror att det var någon gång där.
Det var
någon
gång 2013,
20... Ja, precis, där började, men... Stubben blev väl en grej för mig den säsongen när vi var så himla nära då när Gerard halkade på slutet där.
Just det.
Jag tror det var City-matchen som var typ helgen innan då, när Coutinho avgör precis på slutet. Då var jag så jävla nervös och gick ut i skogen som var nära där jag bodde och bara gick ut och bara liksom la bort telefonen och så. Och så satte jag mig på en stubbe där och sen så vann vi, så kom vi hem. Så blev det en grej, så gick jag ut där liksom när jag var pressad och stressad. Så.
Jag trodde stubben var en krog.
Nej, jag önskar det.
Det roliga var att jag tänkte på det, för jag gjorde faktiskt precis samma sak. Jag såg ju Stockholmsderbyt då, Djurgården-AIK, hemma i soffan tillsammans med min femårig son, för jag vill inte gå på det. Han är väldigt intresserad nu, men jag vill inte ta med honom dit. Och AIK får ju då Djurgården gör ju 2-1 med bara några få minuter kvar och får ett rött kort. Och då bara drar jag. Jag säger inget, så jag bara går ut genom dörren. Så tänkte jag, shit, han sitter ju kvar. Jag fick förklara, men då tänkte jag på dig. Men hur skönt det var bara, för jag lämnade mobilen där också. Nu har jag ingen aning här kommande. Och jag vet att tilläggstiden var väl typ att det skulle gå upp mot 6-7 minuter.
Ja,
men det var skönt att bara släppa det.
Ja, sen gjorde det också för ett par år sedan när Liverpool spelade mot Barcelona. Den här otroliga vändningen då. Förlorade med 3-0 första, behövde det. Så blev det 4-0. Det var också sådär, när vi hade 3-0 tänkte jag, pallar inte se mig. Det var ju sent. En onsdag kväll. Jag gick upp i skogen då igen och hämtade hem en liten stubbe. Så den har jag i mitt tv-rum, bredvid tv.
Liksom. Det är så.
Ja, så det är lite så att jag gnider den lite grann. Lite så, i viktiga matcher.
Ja,
så. Men vårt fotbollsintresse då är väl att jag ser väl betydligt mer fotboll än vad du gör.
Det får man säga.
Så jag mycket internationell fotboll. Du
mer allsvenska. Jag har bättre koll på ettan norra och ettan
söder. Ja, precis. Så.
Motala.
Ja, men överhuvudtaget så det är inte så att jag inte ser på fotboll. Men jag graviterar kanske mer åt ungefär den fotboll jag växte upp med. Och lite också för att det är en ganska bra ställe att hitta historier på. Ettan tycker jag är ganska spännande, för det är liksom skärningspunkten. Där finns allt möjligt. Där finns de som verkligen skulle kunna slå om 2 år. Där finns den som inte riktigt vågade lämna sin lilla stad, men var lite för bra om man inte hade psyket. Det finns de som varvat ner. De tjänar inte så jävla mycket på det, så livet måste ändå pågå samtidigt. Det gör att det ofta liksom finns identifikation med kanske hur läsaren lever sitt liv. Ja. Eller så att det går att sätta sig in. Men att de lägger nästan som en allsvensk liksom på sin sport och får peanuts för det.
Ja.
Dels kan jag beundra den bara hängivenheten om det är såhär, elitettan damer eller ettan herrar. Men det gör att det ofta går att hitta bra berättelser.
Det går en rät linje från det till Salgrenska café.
Ja, men den är rätt nära.
Ändå, det är samma typ av sladdriga kaffekopp kanske.
Alltså på... ja, de här i papp som alltid liksom blir lite blöta här uppe. Så. Nej, men från allsvenskan och neråt är jag rätt mycket. Och sen ser jag väl det som jag känner att jag behöver. Liksom.
För i grunden är du ju en Arsenal-supporter också, ska sägas. Det tar du ju upp ibland. Men vad hände där då? Vad var det som gjorde att du tappade intresset för...
Nej, men jag vet inte. Det vore ju lätt att säga att man bara var medgångssupporter och började lägga av när det gick dåligt. Men det var inte riktigt så. För jag minns att jag inte hade det alls på samma sätt 2006 när de var i Champions League-final mot Barcelona. Med målvaktsutvisningen där. Det är väl olika. Det verkar ju gå utmärkt för många andra. Men för mig var det nog svårt när jag började jobba med det där. På den tiden var jag på Expressen och var rätt ofta ändå. Och kanske skrev Champions League eller Premier League och var, när Emirates kom och så. Och jag var ganska... Ja, små prestationsångest för att liksom leverera bra grejer. Och då försvann det på något sätt. Och så är det med alla intressen. Om man väl tappar något lite grann, då går det väldigt snabbt att tappa det helt.
För att man kände att det var så här, när man kommer dit, att det är så distansen mellan liksom, dig då som journalist och liksom klubben. Det går liksom inte att ta.
Nej, att men också att... kanske rätt ung och väldigt så här mån om att det ska inte så här lysa igenom nu. Att nej, jag så här, håller på de här. Så det bara försvann. Nu, jag har ett gott öga till dem och gillar att det går bra för farsans skull. Liksom, som... Det betyder lite mer för. För det var han som liksom indoktrinerade mig med det där.
Men du rycks inte med av framgångarna nu på så sätt att du ser Arsenal oftare?
Nej, värsta sortens supporter som tycker det är trevligt.
Ja, exakt.
Kul att det går bra för killen.
Ja, verkligen. Ja. Text-tv.
Nej, inte mer än så.
Nej, nej. Känner du igen dig i det där, Anders, eller är det liksom det här med att man har följt nära? Nej. Ditt intresse bara ökar.
Nej, men jag förstår Johan lite grann. Jag har ju inte varit den som varit ute och bevakat Liverpool på det sättet som du gjorde på din tid på Expressen. Så jag har aldrig behövt liksom problematisera det.
Så har din son också kommit in i det och blivit väldigt stor.
Ja, precis, precis. Så det är ju, alltså, han har ju haft, han är ju 12 år nu, så att när han verkligen börjar bry sig på riktigt, det är kanske 4 år sedan. Och det sammanföljer med liksom, att Liverpool har varit ett av absolut bästa lagen i världen.
Ja.
Och bara kommit till final och bara vunnit. Så nu då, när det går knackigt, han är ju vansinnig. Ja. Jag tänker, fan vad skönt att han får vara med om det här som jag fick vara med om i så många år.
Har någon stubbe?
Nej, men det är ju fan dags för honom. Han är så, jag blev ju nästan förbannad på honom när vi kollade tillsammans, för att han blev så förbannad. Han bara sitter och gnäller hela tiden över händerna och säger, fan Sigge, ta det lugnt så. Det är ändå okej, liksom. Vi är vidare i Champions League, ta det lugnt. Så.
Nej, men det är nyttigt. Alltså, för fotboll är ju inte, om man inte... Ja. Håller på de absolut bästa lagen. Och där har ju faktiskt inte Liverpool varit. Så det är nyttigt att uppleva.
Nej, jag har varit med både upp och ner också, ja, men exakt. Så att, nu är det någonstans okej.
Åter till boken då. Berättelserna här. Vilken är er favoritberättelse i den här boken då? Jag antar att ni liksom... De som givetvis ska köpa boken får ju bilda sin egen uppfattning. Ja. Men jag antar att ni har ju, med tanke på att ni har varit med och skrivit dem, har en annan syn på det kanske.
Jag skulle nog säga, jag har faktiskt med två stycken texter som handlar om samma person. Det är Ken Fagerberg.
Ja, just det.
Som var den här stora, stora ÖIS-talangen som jag började följa 2007, tror jag det var. Han var en kille som var 17 då och gjorde väl A-lagsdebut. Han var stor ÖIS-supporter från att han var liten. Kom från Hisingen, hade lite så problematisk uppväxt. Bodde i ett område där det var, ja, han hade barndomspolare som började liksom dras in i kriminalitet och så. Så jag följde honom i nästan ett halvår. För att han ville liksom lämna Göteborg. Han insåg att fan, jag måste komma bort från Göteborg om min karriär ska liksom lyfta. För annars kommer jag att dras in i det här. Så blev det liksom inte riktigt av och sådär. Så under den tiden var det jävligt... Ja, det var ju oerhört spännande att följa honom in i hans huvud. Och han hade kanske inte så många i sin närhet. Så att jag blev väl någonstans lite som någon typ av storebrorsa för honom. Som han vände sig till ibland. Så jag började känna rätt mycket för honom. Och jag var med hemma hos honom, du vet, han kom hem, han fick en kallelse till polisen för att han hade varit med på någon jävla, i något slagsmål på någon krog i Göteborg och så. Och sen till sist då så fick han det här postkontaktet. Mittjylland betalade, jag tror det var typ 10 miljoner kronor, vilket var jättemycket. Ja, en kille på den
tiden. Det var många allsvenska klubbar som ville ha
honom. Ja, ja, gud, ja.
Det var ju lite Wayne Rooney stämpel på honom.
Ja, precis.
Faktiskt inte så dum.
Nej, men det var så, han hade den stilen också, liksom en kraftfull så.
Mm.
Så fick jag den här flytten och den texten avslutades med fan, nu ska jag liksom bli vuxen på riktigt. Jag ska börja pensionsspara och så. Mm. Och hjälpa farsan då som jobbade på något lager och sådär med ekonomin. Och hans dröm var liksom att bjuda sin pappa och se en Serie A-match. Så nu kan jag göra det någon råd. Så det var så fint slut. Mm. Sen så följde jag honom på lite distans. Vi tappade kontakten och så. Och det gick ju sämre och sämre och sämre liksom. Så jag tog kontakt med honom.
Blev det fortsatt stökigt vid sidan av plan eller blev det bättre?
Ja, det var ingen som visste det riktigt. Nej, alltså. Nej. Det bara blev, hans karriär gick liksom rätt. Han var i Danmark några klubbar och hände, åkte hem till ÖIS, utlånade där en säsong. Var ju runt i Ljungskile och Assyriska och sådär. Det hände liksom ingenting. Så att jag försökte få kontakt med honom ganska länge. Fick ingen kontakt. Men sen så drog han till Färöarna. Och då kontaktade jag honom igen och han sa, fan, du får gärna komma hit. Så jag flög till Färöarna och var med honom där i typ 5 dagar. Och då berättade han ju om alla de här åren.
Det är ett fint reportage där i Färöarna.
Ja, hur mycket han söp, han tog droger under sin karriär. Han sa ju liksom, fan, jag satt ju så jävla bakfull i omklädningsrummet. Just det var Jan Andersson tränade där. Och hade liksom druckit 12 bira innan träningen. Fan. Det var ingen som såg det, ingen som hejade till. Och han liksom brände alla sina pengar och sådär, så att det var ju jävligt fint. Nu har han pappa, 2 barn. Mm. Så, riktigt fin pappa. Liksom.
Bor kvar där eller?
Bor kvar där fortfarande. Ja. Så han hör sig ibland och sådär. Så att båda de 2 texterna med, det är ju 10 år mellan dem. Liksom. Ja, men så det tyckte jag väl, det kanske är en av de personerna under alla åren som jag liksom känt.
Fan. Han lagt av det va?
Han lagt av, ja precis.
Han hade just minst reportage där han på slutet hade problem med skador och det var inte många matcher som han
Nej, fan. Ja. Men det var ju också så färgerna, han hade ju problem med kroppen. Och sen så är det ju konstgräs där på alla arenor på Färöarna. Mm. Och det är ju liksom rätt så brittiskt. Vet, han var ett taget spelare, han skickade ut bollar. Han mötte liksom gamla fiskare som vägde liksom 100 kilo. Och så skulle han liksom fightas med dem och vinna bollen. Så det slet ju rätt
mycket. Ja,
men han jobbar som gympalärare idag på Färöarna och hjälper lite ungdomar och sådär som hamnat lite snett.
Det var väl så också när pandemin slog till och när all fotboll bara stängdes ner. Så var ju Färöarna ett av få ställen där det fortfarande spelades. Och då fick ju vi någon galen idé att vi skulle visa en match på vår hemsida från Färöiska
ligan. Ja, det var helt skit faktiskt.
Och du får rätta mig om jag minns fel, men då hade ju du kontakt med Ken Fagerberg. Då spelade han fortfarande och han var ju skadad utav helvete. Ja. Och spelade du på sig, nej, men om ni visar matchen så ser jag till att spela.
Ja, men det var ungefär på den nivå det var. Alltså. Ja.
Sista showen.
Ja, lite så.
Ja. Ja, vad fint. Johan då, vad känner du är din finaste berättelse här då?
Ja, men det som får åren och ticka och fortsätta tycka att det här är kul är ju människorna som man får träffa och som man kan spegla fotbollen i. Och det är den som har gjort intryck mest på mig där var kanske Husqvarnas förre sportchef Issa Iskander.
Just det.
Som gick bort. Och det var ju en svår text att skriva för jag kontaktade honom, det kan ju låta väldigt... Han var då sportchef för Husqvarna som låg i division 1. Väldigt få bryr sig om Husqvarna FF. Han brydde sig extremt mycket. La liksom all sin lediga tid gratis på att hjälpa den där lilla klubben. Liksom. Och så får han ett besked att han har obotlig cancer. Och då är det väl ganska cyniskt som journalist att säga hej, det här får jag följa dig under det här. Men det handlar inte riktigt om det. Jag ville ju gärna visa vad... Alltså man kan ju tänka sig att fotboll inte betyder ett skit då. Men på ett sätt blev den kanske viktigare än någonsin för honom. För det gav honom ett sammanhang där han inte bara var en cancerpatient. Liksom. Och det vill jag på något sätt visa vad fan den här lilla skitklubben, förlåt men jag menar inte så, kan betyda i en sån situation. Och det var liksom starkt för mig att få följa honom när han liksom på slutet, han var ju på alla matcher annars, men så var det en match när han var för dålig och låg hemma i sängen och fick på någon ruskigt dålig stream som hackade hela tiden och lagga. Och man visste att han hade liksom veckor kvar max, men var helt inne i den jävla matchen och är galen på domaren och sen är han så trött efteråt, de har klarat segern och så kommer hans brorson hem som har varit med i matchen med blommor, han har varit matchens lirare och Issa är för trött och ligger i sängen så de har släpat ner i vardagsrummet och det känns som att han har gått in och sover nu liksom. Och hans brorson sitter och pratar lite om att men det här är bästa, nu har vi bra form, det här är vår bästa svit sen jag kom till klubben. Och så hörde man liksom från sängen, man trodde han var helt borta, bara så bara fan Malek, när du kom hit vann vi 4 raka direkt, har du glömt det? Så. Och bara skildra det där var det var starkt, men också lite svårt för liksom, om man skriver någon person som går igenom något sånt extremt tufft och som vet att man har lite tid kvar, är det också lätt att bara framställa den personen som ett helgon. Mm. Det var ju inte Issa liksom. Så det är viktigt att ta med, och det fattade han med, men det är viktigt att ta med om man skäller på bollkallarna eller liksom slå på datorn för att streamen inte funkar. Fan betyder det kan man tycka, men just då betyder det allt.
Ja, verkligen.
För det är jävligt lätt att göra en människa endimensionell i sådana lägen. Om man bara, och omvänt också, om det är en person som bara är glad hela tiden och är ashärlig, så tröttar man lite på den personen. Ja. Människor är inte så liksom.
Nej.
Många personer, men han stack ut.
Ja, jag förstår det. Och den typen av personer är så viktiga för den typen av klubbar. Alltså,
ja, annars de lever ju på dem.
Ja, så är det verkligen. Ja, men ni verkar ju, det är inte bara att ni har skrivit massa bra texter i Offside, ni har podden. Sen har vi ju även Fredagsbrevet. Som ju fick ett rejält uppsving här för 2-3 veckor sedan. Med all respekt, Anders. Det var ju dina...
Var det när du skrev om ungdomsfotboll?
Ja, exakt. Jag läser dem alltid. Och jag gillar ju i de här, som Olof Lund jobbar också, liksom, punktformerna.
Ja, men det är ofta så, men det minns man när man var lite, Mats Olsson, söndags, liksom, jag sket ofta i huvudtexten. Man gick direkt in på de här veckan, så vilka som bär, och du vet.
Ja.
Och så är det med Olof Lund också, och jag gissar att det är så för ganska många, att fan, man skippar den huvudtexten ganska många gånger, så vill man komma in. Och, sen skiter väl folk vilken som är min veckans låt egentligen, men, liksom. Men det finns någon slags trygghet i det för mig också, när jag sitter och skriver.
Det är ett lätt sätt att ta sig igenom texten.
Men Johans, absolut.
Ja. Du skulle ju då, det handlar ju då om, för de som har missat det här då, vilket jag tror att de flesta har koll på som följer det här programmet, för det blev ju en jäkla stor spridning, och jag hoppas att ni har fått några nya prenumeranter på brevet också därefter.
Inte många.
Nej, inte många, men då får faktiskt folk gå in och anmäla sig, för även när Johan inte imiterar, för det kan du inte göra varje vecka, så är det bra texter. Men då skulle du då berätta om hur det låter när svenska fotbollsprofiler fick kommentera vinnaren av Nobelpriset i litteratur, Annie Ernaux.
Ja, fint.
Va? Ja, okej.
Okay. Jag
tror det. Ja, andas ut. Våndats över det. Vad fick dig att skriva det här? Och jag vet att du har ett konto på Twitter. När du imiterar ibland.
Nej, du var inte själv.
Jag är
det där kontot ger mig brutal. Nej, det förstår jag. Nej, men det vet jag. Ja, men det, vi gör det tydligt. Det är inte ditt egna konto. Men det är det hade känts kul. Och det är inte in character med dig att du skulle haft ett eget konto där du lägger upp det.
Nej, fy fan.
I min känsla.
Ja, nej, gud nej.
Nej, men det är någon såklart som har tagit upp dina imitationer. Men den här texten då, vad fick dig att börja knoppa ihop det, och varför är du så vass? Det kanske Anders får svara på sen då.
Nej, men väldigt mycket ett infall. Jag började skriva en helt annan text. Vi skriver torsdagar, oftast det ska ut på fredag, och kände en bit in att det här är inget särskilt kul. Och så kom Nobelpris tillkännagivandet, Annie Ernaux. Och jag har gjort det en gång tidigare, just med Nobelpriset, bara tramsade till det med att imitera fotbollsprofiler i text då. Och det blir alltid en kul krock på något sätt när man hör dem prata om något de inte tänker att de skulle göra. Så då tänkte jag bara, what the fuck, det här känns roligare för mig. Så försöker jag tänka ganska ofta och inte försöka se någon läsare framför mig, utan bara själv ha kul eller så i stunden. Och tänka att man inte är ett UFO om man själv tycker att det är lite kul. Kanske andra också tycker det. Och sen kan man ha lite kul medan man gör det. Så inte krångligare än så egentligen. Och att det var ju deppigt på något sätt. Det är ju deppigt varje vecka, men just den veckan hade det varit så jävla mycket med nya grejer kring Qatar och Newcastle och vad fan grejer i Sverige med. Det kanske inte vet jag om det var en bengalkastning. Ja, det var lite krig och inflation och elpris och sådär. Så det kanske fanns ett behov av att få ta en paus och bara larva sig lite.
Ja.
Men jag tycker det är kul att jag ser mig ju inte som en skicklig imitatör i röst, men
nej, men du är otroligt bra på att hitta detaljer i hur folk uttrycker sig, och det är det tycker jag är mäktiga i, är med att kunna imitera.
Jag med,
sen känner man igen det direkt när man ser det framför sig.
Det är väl där det går, det finns ju de som är skitgrymma på röster, men för mig faller det rätt ofta när man känner att den här personen skulle inte säga de här sakerna.
Exakt.
Och det kan man ju ha glädje av när man ska skriva om en person, att man noterar ett sätt, att det kan ju vara ett sätt att röra sig eller argumentationsteknik eller satsmelodi. Vad är typiskt för den här personen? Ja, men för Bojan Djordjic är det lite typiskt att vara väldigt indignerad och upprörd och få det att sticka ut hakan, fast 9 av 10 sitter där, ja, jag håller med. Ingen är upprörd över det. Eller liksom, såna, jag gillar ju ofta de här personerna.
Han är rik där, Bojan, så han kan ju liksom rätta upp sig på saker som ingen har liksom sagt att det är något problem. Så. Och så han bara, men du måste lyssna på mig nu. Då säger du det här. Ja, jag har inte sagt någonting.
Men tydlighet är ju ofta väldigt bra, inte minst i tv och sådär, för att man ska liksom fungera. Och därför är det ju lite beröm, tycker jag, om någon är ganska lätt att fånga, liksom att, ja, men det här känns som Alexander Axén eller så.
Ja.
Eller så är det bara ett sätt att
liksom, ett exempel på det är som en person som inte ens vet hur han låter, men som du har imiterat. Att det är så jävla kul, det roligaste är, vet du, Jonas Riedel.
Mm.
Nu, när han svarar i telefon, hur han svarar.
Mm.
Och så, jag har aldrig hört honom säga, jag ringer inte honom så ofta.
Nej.
Och inte gjort det tidigare heller. Men jag fattar att exakt så låter han. Och då tycker jag man liksom hittar vad det är som liksom är bra.
Mm. 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 Nej, men det tycker jag är roligt.
Men han säger efter, han säger
jag har faktiskt pratat med honom en gång typ när jag skulle akkreditera mig för något derby, och ja, jag kände igen det där.
Det är också eftersom det oftast har handlat om att det har varit Bosse som har varit sportchef eller klubbdirektör, och han kommer ju alltid ringa och störa. Mm. Han kan också lägga på örat på en, men han, så här, han är ju beredd att svara alltid. Så presschefen i Djurgården har ju ibland varit lite rundad. Så då var det också ganska roligt på Riedels tid att han inte alltid var den mest. Hur har det varit med det här bråket? Nej. Så bara, bråkat? Så har inte riktigt nått av det.
Nej, just det. Nej, det märker vi med Bosse. Vissa klubbar, där är det väldigt strikt att man måste vända sig då till någon form av kommunikationschef. Men Bosse tar vi in från gatan här ibland. När så kommer han inte alltid väl förberedd.
Ja.
Vilken är favoriten bland imitationer? Är det Axén? För det är nästan min favorit. Han är ju kanske lätt också.
Ja, jag gillar ju Axén. Ja, han är väl kanske lätt. Liksom, det är ju lätt att gå på det där att han går till krig mot det han tycker är romantiker.
Ja.
Och liksom så här lull och så här passningar hit och dit. Och så här, bara, sluta!
Försvarsspelare måste sluta. Försvarsspelare ska försvara. Och säger han. Det är hans stora grej.
Målen står på kortsidan. Vänta med det.
Och där har min känsla varit att han är lite störd av Axén, att Rydström går så bra. Mm. För han står inte riktigt bakom det där bolltrillandet, utan det är som du säger, bollen ska in i boxen. Mm. Det är där målen görs.
Men han hatar inte när Sundsvall under Joel Cedergren kollapsade sen.
Exakt.
Eller Östersund, herregud.
Nej, precis. Mm. Men det är klart att Rydström är svår för honom att säga emot. Sen är han ju bra på det också, såklart, att han kan vända och hylla tränarna.
Ja,
men fredagsbrevet så måste man ju såklart ha del av. Men hur ser framtiden ut för Offside i övrigt då? Vad kommer ni satsa på och vad jobbar ni med nu?
Vi kämpar ju på liksom. Det är ju... Alltså pandemin, nu ska jag inte bli för deppig här, men pandemin gjorde ganska mycket. Ja. Alltså, om man säger, lösnummerförsäljningen som var ganska viktig för oss. Folk slutade resa, vi sålde ju nästan alla våra tidningar, typ Arlanda, Landvetter, de tre stora städernas tågstationer. Och det har inte liksom återhämtat sig, även om pandemin anses vara över. Så där har vi ju tappat ganska mycket intäkter, och annonsintäkterna har vi tappat.
Det beror ju också på att alltså, vår journalistik går ut rätt mycket på att hänga folk i hasorna under lång tid. Och liksom fråga om vi får följa med hela tiden och sådär. Och bara det... När man inte kunde göra det gjorde det att det blev svårt att göra vår typ av innehåll tillräckligt bra helt enkelt.
Precis. Nej, så är det. Men vi klarar oss. Det är inte så att vi liksom hänger i snören.
Det är mina bäst investerade 39 kronor i månaden att prenumerera på Side. Man får väldigt mycket för det.
Ja, jag tror vi har en deal här, bara för att vi är här.
Ja, nej, men vi ska lyfta fram den. Ja, vi har ju ett samarbete, ett utbyte. Ni har ju lyft fram oss här också i Fotbollsmorgon, vilket vi är glada och tacksamma över. Men ni har ett erbjudande till våra tittare. En månad gratis då på offside.org. Så gå in på www.offside.org/fotbollsmorgon och signa upp er. Ni kommer få en sån här QR-kod. Så får man ju 30 dagar gratis.
Ja, det tycker vi man kan testa i alla fall.
Och då, liksom, de här 30 dagarna är knappt som man hinner gå igenom allt, för det finns ju hur mycket som helst.
Nej, det är ju så. Det är ju... När vi byggde om sajten för ett tag sedan, så tittade vi lite på Netflix och sådär, vet, olika kategorier och så. Sen så började vi lägga upp alla texter och insåg vi fan. Backar vi vår backkatalog då? Det är ju 22 år nu. Det är ju jävligt många texter liksom. Mm. Så att nästan alla texter är där, inte riktigt alla. Det finns ju några texter från början, de första åren som inte är med och så. Men nästan alla texter är med. Så, och sen så kan man ju mena... Håller man på AIK så kan man besöka på AIK, kan man se.
Vi har säkert det är en bra
15 reportage från AIK för
precis. Är Bojans reportage med där när ni hälsar på honom
i Plymouth?
Plymouth,
ja. Ja, Bojan, det är det nog.
Det är med på sajten, ja. Precis. Jag bodde hemma hos Bojan där i ett par dygn. Han var precis där, han hade brutit med Plymouth.
Ja.
Höll på att förhandla med AIK.
Just det.
Så att jag var ju hemma hos honom, du vet, när han fick samtal från han gick runt i sin lägenhet. Men det var ju mycket fest också.
Ja, det var det.
Där var ju fest där jag bodde.
Ja, kul. Ja.
Han gick och gnola AIK-hymnen.
Ja,
sker det ofta? Jag tänker att Bojan kan det ju hända.
Ja, men han var ju sjukt bjussig. Det var ett, alltså jag hade väl jobbat på Offside något år, så jag var ganska grön som reporter. Så den ringde honom, fan det var kul att skriva om det, den här gamla talangen som kanske det inte riktigt lyfter för. Så, fan, får jag komma och hälsa på? Ja, för fan. Ja, har du tips på något bra hotell liksom, jag kan bo på? Och så, nej, för fan, du ska inte bo på hotell. Du ska bo hemma hos mig. Tänkte jag, ja. Kan man göra det som reporter? Så, jag ska hålla lite distans och så frågar jag någon lite mer rutinerad kollega. Fan, vill du bo hemma hos honom så gör det. Ja. Jag har bara gjort det två gånger. Det var med Bojan George så var jag hemma hos Paul Lundin.
Ja,
i Osby när jag skrev honom.
Håll det håll.
Han också satt vid och drack bira och käkade Hawaii-pizza på kvällen. det var ju dumt alltså. Det var riktigt mysigt.
Nyp med armen. Ja. Jag sitter där.
Ja, det var faktiskt här. Han var ju så jävla härlig alltså. Ja. Paul. Ja.
.org, det är medvetet val av domän.
Ja, du, det har nog fan varit så sen vi startade.
Det känns alltid lite jobbigt när man ska säga
det. Ja, men jag som är skånsk också. När jag säger .org, bara, ursäkta, vad sa du?
Ja, men det är ju speciellt. Alltså, det är liksom, jag tänkte att det var liksom lite såhär, ja, ni är lite smala liksom. Att
det är inget som medvetet. Nej, så nu ska vi vara lite coola här, eller pretentiösa. Det är inget sånt.
Men annars gillade jag också er satsning i ljudformat. Ni vet att ni vill skriva. Det är därför ni har tidningen. Men målvaktssatsningen som du gjorde, Johan.
Ja, förra hösten.
Förra hösten. Hälsade på Jakob Edel Zetterström, Johan Dahlin.
Carl-Johan Eriksson. Jag vet inte så många minns honom, men han var rätt grym förra hösten.
Ja, han var ju ruskig. Stack till skottet.
Sitter väl på någon bänk i St. Johnston.
Ja. Mm. Kommer det mer av den?
Ja, men var kanske. Det var... det var en väldigt basic vinkel att bara följa tre målvakter med olika typer av uppgifter inför en slutspurt. Men jag tyckte det kom så himla mycket ljud och det fanns så himla mycket poddar om fotboll. Det gick att täcka nästan allt. Det jag inte riktigt tyckte fanns än inom sport var när man gjorde det som vi gör i text. När man följer någonting i nutid. Precis. När man inte riktigt vet var det slutar. Så man inte bara återberättar. Nej. Östersundshärvan, eller alltså Petri dokumentär style eller att man sitter och pratar om en gammal match. Det kan vara, jag tycker det är skitbra, men jag tyckte att det här inte fanns riktigt, så det var ett försök att liksom så här, göra offside i ljudform, att så här, följa med under tiden. Så
tar mycket tid ju.
Ja, det tog extremt mycket tid.
Du var ju upp och ner från Stockholm där. Det kanske alla era reportage tar ju tid, men
ja, men det är det ju också. Och sen fan, du vet ju det här med allsvenskan, någonting liksom sju gånger från slutet, så är man rätt säker på att det kommer bli jättehett där, den, sen är det inte alls så. Så det tog jättemycket tid, men det var jättekul att göra, och jag tror att det finns mer för oss att göra på området. Kanske göra det lite mer tidseffektivt och kanske enstaka reportage. Sådär. Vi har ju testat ibland sådär att läsa upp våra reportage, tycker inte riktigt att det lyfter. Liksom.
Det
behöver göras från scratch liksom, för att det här ska vara en ljudprodukt.
Ja.
Men den respons som var positiv. Liksom. Ja. Sen ska man hitta, det är också sen jag var och gjorde det där. Det var ingen vikarie för mig där då. Det är alltid vi är tre personer som sitter på offside varje dag. Och ibland så vabbar någon en vecka. Ja. Liksom så. Så man får välja sina satsningar rätt mycket så. Men jag är jättegärna sånt igen. Mm. Kanske på ett lite mer tidsbegåvat sätt.
Ja. Nej, men det är någonting som vi kikar ganska mycket på faktiskt. Utveckla just ljud. Inte bara kanske den här typen av dokumentär, men poddar och sådär. För vi tycker det är kul som fan, både Johan och jag. Och vi märker att det lyfter ganska bra. Mm. Och samtidigt, just den här typen av grej som du gjorde, det är så himla mycket efter jobb liksom, med klippning och det är så. Det är helt sanslöst mycket. Ja, och vi är helt gröna på det. Så att vi har en ganska lång kurva innan vi känner, fan okej, nu vet vi, det här tar ungefär en vecka att göra. Men då kan vi göra det. Nu får oss ta det 3 veckor att göra det. I dagsläget så.
Men vi kan ju lyckas skriva hur bra reportage som helst, och det är ändå ganska stor andel av fotbollsintresserade som aldrig är intresserade av att läsa ändå, som inte bryr sig. Och framförallt har vi kanske haft en utmaning att hitta yngre läsare, liksom nästa generation. Och istället för att, jag tror fortfarande de gillar bra historier. De är bara kanske uppvuxna med andra beteendemönster och liksom vana vid att bara lura på sig alltid eller vad det nu är. Ja. Så istället för att bara liksom klaga på att dagens ungdom uppskattar inte text. Så här, det är historierna, det är kanske inte bara... Och då får man försöka hitta dem där istället kanske. Så det kommer säkert mer sånt i lite olika varianter framöver, hoppas jag.
Ja, det var som Jossan som satt här innan berättade att hennes pappa har varit prenumerant sedan 2005 och det. Det släpper han inte, men jag kan tänka mig det, att nya generationen kanske är lite tuffare. Niklas, du hade förberett ett quiz.
Fy fan.
Från ingenstans. Jag
har en avantgarde-tröja där bakom.
Ja, trevligt. Den fick vi skickad igår.
Han skickar grejer till oss också. Det är väldigt svårt att skicka något tillbaka. Man står alltid i skuld till avantgardet. Vi sitter här med vinyler och grejer. Här är några texter. Vi kan inte...
han fick Lenovo.
Nu har ni en bok.
Boken var tidig med att få, såklart.
Men Niklas, berätta, vad är
det du har ihop? Jag visste att ni kom hit. Jag tänker att det här är ett quiz som är väldigt lättfotat. Lite sidospårigt sådär som vi har pratat om, som funkar här. Och på Södermalm så finns ett hamburgerställe som heter Jack's Burger, som är en, det är en kedja, men på Södermalm så har de fokus på söderprofiler. De gör en söderburgare varje månad, och det är mycket hammarbyare då. Och så gick jag förbi deras restaurang igår, så hade de en sån gatupratare, en skylt. Och sen så har de då sagt upp en hamburgare då med biten, har den
materialare.
Som är en ja, modern ikon i Hammarby.
Ja, absolut.
Men då tänker jag, har ni en bild? Ni kanske har en bild av biten där man är.
Ja, jag har sett när han firar
i
omklädningsrummet.
Ja, det är han som springer runt i omklädningsrummet.
Ja, han är en väldigt härlig person. Mm. Sådär. Och då tänker jag då att han har fått välja en hamburgare som är hans. Mm. Och då har jag tagit bort, som ni ser, tre saker ur ingredienslistan här. Och det vill jag ha svar på då är, hur många gram kött, vilket otippat eller oortodoxt tillbehör på R har han, och vilken typ av lök har han på sin hamburgare?
Ja, man hade blivit warm så corn.
Okej, först är det då vikten på början. Alltså. Ja, det är ju en tjock jävel. Alltså. Det är ju inte mindre än 200 gram. Jag säger att det är en sån 270 gram.
Nej, men det är 200 gram. Han är inte hållit på med 150.
Nej. Det är...
kan han gilla syltad lök på sin burgare? Kan han vara så
picklad lök och sådär, eller silverlök, är lite så.
Ja, men det kan man nästan se att det är ett ord som inte sitter ihop. Sådana fall har de särskrivet.
Jag kommer inte svara på vi kommer se en reveal sen, nästa bild. Så det är den ni tror syltad, vad sa ni?
Det är lite långt för att ska få plats karamelliserad lök, va?
Ja, men ärret där, det var någonting annat.
En oortodox hamburgingrediens skulle jag säga.
Alltså det enda jag tänker på är rädis.
Ja, vi säger det.
Jag kanske gillar rädis.
Jag tyckte när jag såg den här bilden igår, så tänkte jag, det här är väldigt ham. Så att vi kanske kan se bilden, vad det är han har på sin hamburgare. Och
spännande.
Han har tror jag missförstått det. Han gör en korv.
Ja, precis, lite sånt.
En halvspecial.
En special och så lite hamburgarkött. Ja. Cheddarost.
Ja. Nej, jag tyckte det var en...
Jag tror inte jag svänger förbi JB här och käkar lugg. Jag tror inte det.
Det borde ju stå och serveras i tunnbröd.
Ja, det borde.
Nej, men det var lite svagt av oss faktiskt.
Ja,
fan. Man gillar ju ändå att det är då Anders som är frontfigur. Vi har sett att brödernas jobbar ju det här, och de hade ju Sanna Guidetti här, alltså sitt affischnamn. Det här känns ju mer...
Ja, men det här är ju bättre på söder. Jag har lite kritik mot Jacks Burger. Ni kan inte jobba in Anders Biten, han heter Biten. Det funkar inte så.
Bitens burgare.
Ja, mycket bra. Och
klart bättre.
Så att, och de har gjort lite tidigare, de har haft Legend-burgaren med, vad heter han? Johan Wieland har gjort den.
Är han Legend?
Ja, det är tydligen.
Och vet du vad som var hans hamburgare?
Ja, det var skittråkigt. Alltså, han är ju ganska vaniljig. Så han var helt vanlig burgare.
Nu har vi med oss Anders också. På länk. För du ville väl ställa någon fråga, Niklas?
Ja, vänta en sekund.
Ni får ta in luran här så ni får vara med. Tjena Anders, varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack.
Vi har precis gått igenom din hamburgare här. Vi har haft en liten quiz med offside här, Anders Bengtsson och Johan Orenius. Men du, Niklas hade en fråga till dig.
Ja, Niklas heter jag. Och jag är hammarbyare och bor på Söder. Och såg den här skylten och blev lite förvånad av ingredienslistan. Och räksallad på hamburgare. Är det någonting som du har jobbat länge eller någonting som du kom på nyligen?
Det är så jävla gott så att det har jag alltid kört med. I alla fall blir norrlänningar.
Jaha, gör man det? Okej.
Ja. Det är jättegott.
Men när du går på kepsgrillen då, som du kanske gör ibland, får du räksallad där också på början?
Nej, jag har nu nästan aldrig varit där så att, då har jag inte tagit det.
En annan fråga, hur gick det till?
Förlåt. Jag tar alltid räksallad nu. Ja. För det är så jävla gott. Räksallad och rostad lök. Det är mumman.
Det låter lite som en korv eller halvspecial då. Men en fråga. Hur gick det till när Jacks Burger hör av sig till dig? Ringer de dig och sen frågar de vad vill du ha på början? Eller har de själva lite olika kriterier på vad det ska vara på den?
Nej, jag fick bestämma själv. Så att de gör den här för dagen sen. Så att då fick jag bestämma själv.
Får du äta den gratis?
Ja.
Ja, bra.
Hur många har du käkat?
Två.
Ja, men det är väl godkänt. Räkna med att ni sticker dit efter söndagens match mot Helsingborg. Det är visserligen på bortaplan, men grabbarna i laget måste väl få ta del av den också?
Ja, det ska de säkert få göra. Men ja, då är säsongen över, så då är det lugnt.
Ja. Vem i laget tror du skulle uppskatta den här biten börjaren bäst?
Måste tänka här nu då. Jag tror faktiskt att
Bojanic, va?
Saidi.
Jaha, Saidi, otippat. Ja, han är från skogarna, ja. Ja. Ja, kanske man gillar det. Ja.
Ja, annat än vad som serveras på Bosna. Ja, nej, men vad bra Anders, då har vi ju rätt ut det.
Det var bara det. Tack, ja, tack så jättemycket.
Tack så mycket för att du ville vara med.
Idag blir det lunch, jag kommer testa början, jag lovar. Och så är det.
Gör det.
Ha det så bra och lycka till nu mot Helsingborg. Nej, det är bra.
Ja, tack ska du ha.
Hej, hej. Hej, hej. Ja. Härligt.
Det är så jävla gott helt enkelt.
Ja, verkligen.
Han var gott, han tycker det.
Ja, det var en sån.
Att han dröjde lite på svaret och till slut kom det ett om jag får äta den gratis. Får jag säga det här?
Men förra veckan, så, eller förra månaden, så hade de med Hasse Eskilsson på den här gatuprataren där. Han har ju då jobbat in en lite mer spansk variant.
Ja, ja.
Det är chili.
Det är oerhört härlig människa.
Så. Ja, nej, det var. Ja. Jag kan tänka mig det. Ja, det var kort om det.
Ja, bra. Godkänt i quizet, får de det?
Nej, det får vi ju inte.
Nej, det måste vara godkänt, va?
Långt ifrån.
Nej. Långt ifrån.
Ja, tyvärr.
Ja. Får se om du får ta del av en bok då. Ja, men Klenoder, den ska ju såklart folk köpa, och det gör man via,
man kan gå in på offside.org.
Ja.
O-R-G. Ja. Ja.
Där blir det tydligt. Ja. Vilken text ska man börja med, tycker du? Man börjar från sidan 1 bara, eller?
Det är ju en antologi, ja, liksom, med olika, så då tycker jag att man kan ta sig friheten och börja där det känns spännande. Ja. Just där, det, så kan man göra. Så läser jag i alla fall. Ja. Såna. Mm. Så det väljer man nog helt.
Vad rekommenderar du för mig då, med min AIK-bakgrund?
Ja, bakgrund, som att du har lämnat.
Ja, det har jag inte gjort.
Ja, nej, jag vet inte, vad har vi kanske för... Det är kanske lite tunt med gnaget i boken, va?
Det finns nu ingenting.
Men rätt mycket godis kanske om AIKs guldsäsong, så jag inte säger fel, 91, va?
Ja, 92. Ja.
Sa jag fel, herregud. Klart det var 92. Men ganska långt porträtt av Tommy Söderberg. Ja. Och då är det ganska långt om den säsongen, ja, om hur jävla pressat AIK faktiskt var då ekonomiskt, med macke på bussen istället för att stanna och käka på vägen, och träningsläger i Båstad istället för att åka utomlands, och rätt mycket godbitar därifrån.
Ja. Då var jag 7 år, så det kan jag inte mycket om, så att det ska jag verkligen sätta
till
händerna.
Jag tänkte på det när jag gick hit här till redaktionen då, Dobb i morse. Det är, nu bor nästan granne här med Arne Hegerfors. Mm. Ser ni honom promenera här i trakten?
Nej, jag har sett honom en enstaka gång, har jag gjort. Ja. Men okej, han bor här nu.
Ja, han bor, det är bara något nummer bort här. Ja. Alltså. Mm. Att jag var här för 3 år sedan. En av den texten är med. Ja. Jag porträtterade honom i Hegerfors. Han är inte så bra idag.
Nej.
Då.
Nej.
Men det var väldigt fint att vara hemma hos honom och hans hustru Kerstin.
Ja. Ja, men den vill man ju ta del av, såklart. Ja. Det är många fotbollsspelare som bor här i närheten. Vi har ju Kacaniklic, hade ju lägenhet här precis mitt emot. Vi har Victor Nilsson Lindelöf, har ju sin Stockholmslägenhet här runt hörnet.
Mm. Jag tror också att kändisperson, vet du han som vill ha kändisar så mycket, framgång. Framgångspodden.
Ja, just det.
Pärlan tror jag har i sin lägenhet här runt hörnet.
Han har ju dragit.
Just, han bor i Mbeja.
Han är ändå en annan kategori som har sin Stockholmslägenhet.
Ja, verkligen. Vad har ni gjort? Ja, hörni, stort tack för att ni ville vara med, och starkt av er att ta er upp denna morgon.
Ja, men det är lugnt, herregud.
Nu får ni se hur vi har det här uppe också.
Ja, jättemysigt.
Och hoppas man får, jag har sett att ni har skrivit lite hälsningar.
Ja, vi ska få en bok här. Ja, off air.
Ja, stort tack. Vad snällt. Tack för att ni ville vara med oss.
Tack för att
ni
fick komma.
Tack.
Ha det så bra.
Ja, ha det bra.
Ni med.
Härlig morgon.
Mycket härligt. Mm. Kul att vara här.
Ja. Kul att avsluta också med att myggan kommer in. Det är alltid en frisk fläck.
Ja, men kul att se er idag. Det var ett jäkla röj. Det var nya gäster varje gång. Ja. Från duschen kom ny och käka macka. Det var nyast.
Ja, kul att se. Disco, Jostan och offside.
Ja, så
det ska vara. Ja, exakt. Och så blir det även imorgon. För då är det fotbollsmorgon igen. 7.00. Häng med oss då. Hej.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.